Radioplay.
För oss har det också gått för långt när det är så här liksom att de går och hjälper till i köket och liksom ska ställa in maten på morgonen och går och kollar på sin mobil samtidigt med lurar i öronen och typ går in i saker.
Nej, det är inte okej.
Jag fick precis en väldigt fin komplimang av Anders.
Jaha, eller det var inte meningen att låta så chockad, men vad härligt.
Nej, men jag känner, och då så tänkte jag, det var väl typ 2 timmar sedan jag fick den, och jag har tänkt på den en del sedan dess, och så tänkte jag så här, hade jag fått den här komplimangen för typ 5 år sedan, så hade jag bara så här, eller så här, då hade jag inte tyckt att det var en komplimang. Mm. Men nu, och det är väl ett tecken på att jag prioriterar annorlunda och är äldre, han sa så här, en av de bästa sakerna med dig, det är att man verkligen får lov att vara trött. Skulle du ta det som en komplimang?
Jag måste tänka. Så det här kan ta ett tag.
Nej, men man får lov att vara trött och vila och liksom så här.
Ja, men det är väl jättebra för att du låter andra människor vara som de är.
Nej, men precis så. Exakt så kände jag. Först när han sa det, jag bara, okej, tack. Eller vad ska man säga? Alltså, det kändes ju som en sån grej om någon säger till en så här, har du klippt dig? Då vet man ju inte om man ska säga. Det kan man ju inte ta som en komplimang. Den personen kanske tycker det är skitfult.
Ja, det är bara ett konstaterande att du har klippt dig. Det är ju inte så här, vad fint.
Ja, men exakt. Och så säger man kanske så här tack och så bara, oj, han kanske inte alls tyckte att det var snyggt. Lite Nej. Så kändes det först när han sa det. Bara, är det bra eller är det dåligt? Och sen pratade vi lite om det och jag insåg att han menar ju det som en jättekomplimang. För han tycker ju själv, han har väldigt svårt att slappna av och bara liksom så här tillåta sig själv att vila och ta det lugnt. Och känner då att med mig så är det helt okej. Okay. Det är okej att lägga sig på dagen och det är okej att bara säga, nej, men nu ska jag bara ta det lugnt. Så att jag kände att det var bra.
Det är jättehärligt. Mm. Grattis.
Tack så mycket. Ungefär där befinner jag mig nu.
Ja, men det är ju ljuvligt. Men vad härligt också att han... Alltså, för när man har levt ihop så länge, det är inte ofta man ger varandra komplimanger på det sättet.
Nej, jag vet.
Och vilket är hemskt, för det är verkligen då man ska göra det för att visa liksom uppskattning till varandra. Men man, jag menar, som jag och Niklas, vi ser varandra fan 24 timmar om dygnet. Typ. Eller vi är ju inte vakna 24 timmar om dygnet, men 23 timmar om dygnet.
Du ser honom med dina drömmar.
Precis. Nej, men då är det inte så ofta man så här, vad fin du är idag. Eller vad fin du är idag. Och du har byxor utan resår i midjan idag.
Du har ett litet glitterspänne i håret.
Ja, precis. Nej, men just att man ser varann.
Men du, ska vi kanske öva på det? Det tycker jag är en bra grej. Kan man inte bara så här bestämma att man ger någon annan människa, och i ditt fall så är det ju typ dina barn och din man. Ja. Jag kanske träffar typ 2 personer till, men det är inte många.
Mm. Kan inte du skicka en liten hälsning från mig då till dem?
Till vilka?
Till dem du träffar också.
Ja, men det kan jag göra. Skriv ju lite komplimang. Du har ingen aning med vem jag träffar.
Nej, så bara, Karin hälsar att du har fina byxor. Så bara,
och de bara, vem är Karin?
Bara, skit i det.
Nej, men jag tänker att så här, en komplimang om dagen, inte det är en bra grej att lägga in? För jag tror verkligen att det är en sån sak att, ja, men när man börjar ge det så man skapar liksom positiva effekter.
Ja, och också att det inte bara ska handla om, alltså det ska handla om personens personlighet.
Mm, inte om byxorna.
Nej, inte om byxorna.
Mm. Han sa faktiskt en annan fin komplimang. Vad gullig han är. Och det här började jag nästan gråta när han sa. Det var några dagar sedan när vi satt åt middag. Jag har varit väldigt, väldigt känslig den här veckan. Mm. Så det kan vara det också. Men då sa han så här, att han tycker att jag är väldigt fin för att jag är väldigt fördomsfri. Att jag liksom ger alla människor en chans.
Det är också väldigt fin. Men det gör du.
Ja, men jag tror att jag är ganska fördomsfri ändå. För att jag vet inte vad det är, men jag har väldigt svårt för... Det är så himla... Nej, men när jag hör andra människor, bara, vad sjuk! Hur kan jag göra så? Baserat på att en människa har agerat på ett visst sätt vid ett visst tillfälle. Och då säga att den människan är en sjuk människa och liksom var väldigt hård. Mm. Det har jag väldigt svårt för. Sen är det ju klart att om det handlar om att någon mördar någon, då är det en annan sak.
Du bara, fast han kanske hade en anledning...
Hon kanske andades i ansiktet på honom.
Ja, precis. Smaskade högt.
Nej, men så att jag tror nog att jag är ganska fördomsfri. Vilket också kanske kommer med. Jag tror att det är så här, allting har en för och en, vad säger man, en fram och en baksida. Liksom, det är både bra och dåligt. Och det som kanske inte är så bra är att jag är ganska naiv. Att jag ändå säger, nej men oj, nej men han är nog snäll ändå. Alltså, så här,
ja, men jag skulle precis fråga dig, blir du bränd ofta på grund av det?
Jag vet inte om jag blir... Jo, men jag blir nog bränd ofta. Och sen så ska jag inte säga att jag har blivit bränd på så många så här... Jag har inte massa sår för att jag blivit bränd. Men däremot så känner jag att jag kanske blir lite lurad. Liksom, oj, nu gick jag på den här grejen. Men du, vi pratade om innan så här. Om någon ringer någon telefonförsäljare. Jag bara, åh, men det låter ju bra. Och så går jag på det liksom.
Ja, jag förstår. För jag också... Jag vill liksom skapa min egen uppfattning av en människa.
Mm.
För jag vet, i gymnasiet så var det en tjej som var så... Folk var så här, men passa dig för henne. Och då vill jag mer vara så här, tvärtom. Jag bara, nej, men då ska jag verkligen ge henne en chans. Och så blev jag superbränd, för jag skulle lyssna på alla, för hon var inte en snäll person.
Men du lärde väl, det antar jag också någonting på det, för att det, jag tycker...
Ja, men just också att jag var så här, men det var nästan värt att jag blev bränd, för att då fick jag ändå, men jag fick uppleva det själv. Jag lyssnade inte bara på andra, för om man lyssnar på andra då kan det ju vara så att man missar någonting också.
Men tycker du att det gjorde att du nu lyssnar mer på andra, eller känner du fortfarande så här att nej, men jag vill fortfarande bilda min egen uppfattning?
Men jag kör fortfarande mitt race. Mm. Sen numera så orkar jag inte hålla på att spela spel.
Nej.
Och nu orkar jag inte, alltså om jag märker minsta lilla tendens att nej, men den här människan kommer bara utnyttja mig, då ger jag inte den här personen 7 chanser till.
Nej.
Utan då känner jag så här, faktiskt shit. Alltså så här, det här har jag inte tid och energi med.
Nej. Nej, men man har ju inte ens tid och energi med det som man verkligen vill. Så att det är ju lättare att prioritera.
Nej, men precis. Ja.
Mm.
Så...
Hur mår du?
Jo, jag tänkte säga jag mår bra, men jag vet inte riktigt om jag gör det, men det är så, ja, jag vet inte. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag är så in i helvete trött på den här karantänen.
Ja. Ja, men är det 9:e veckan nu, eller vad är det?
Jag är inne på 9:e veckan. Eller när ni lyssnar på det här, är inne på 10:e veckan. Och när den här podden släpps, den 18:e, så skulle skolan ha startat. Jag tror jag sa det i förra veckans podd. Men nu har de skjutit upp det en vecka. Så nu är det den 25:e som gäller. Och det vet man ju inte liksom heller riktigt om det blir av. Så förra veckan i torsdags, eller förra när du lyssnar på det här. Gud vad det är svårt när man spelar in något som ska sändas i framtiden.
Vi kan ju inte ens planera där vi är liksom.
Jag vet. Nej, men den 7 maj fyllde min mamma 70.
Ja. Just det.
Och då, vilket är fantastiskt, men när man befinner sig liksom 200 mil ifrån varann, man vet att jag kan liksom inte krama henne på hennes födelsedag, hon kan inte ha en fest, hon sitter liksom själv. Alltså jag var så ledsen den dagen.
Mm.
Sen pratade jag med henne och hon sa att nej, men jag är helt fine med det här, jag har liksom bara gillat läget och kändes lite bättre.
Och det är en sak, jag måste bara säga det, det är en sak ändå när läget är som det är, till skillnad från om det var så här att alla kunde åka men valde att inte åka. Alltså det är...
Men precis, det hade ju varit helt sjukt, bara orka inte. Nej, och sen så hade vi en så här mysig Zoom-middag på kvällen. Hon trodde att det bara skulle vara hon och min bror med familj och min familj. Men så hade vi så här i smyg bjudit in hennes syskon till den här middagen också. Så vi var, jag tror vi var typ 20 pers som käkade middag tillsammans.
Ja, men vad påhittiga ni är!
Ja, men det var jätte... Men det är ju liksom så vi får göra. Och du vet, folk hade klätt upp sig och alla satt och skålade i champagne. Och, ja, men det blev jättemysigt.
Jag såg det på din Instagram. Ni hade så här partyhattar och grejer.
Jajamensan, partyhattar och vi hade ballonger överallt. Och, och mamma var så här, hon bara, men jag vill bjuda er på en jättefin middag. Så hon så här hade swishat över pengar. Så jag gick och köpte så här tryffelravioli till mig och Niklas. Ungarna ville hamburgare och så köpte fint vin och sånt där. Så det var...
Egentligen så borde du kanske köpa falukorv. För det är ju det finaste och dyraste ni kan köpa där nere i Belgien.
Jag vet, typ. Men det hade vi typ ätit dagen innan. Så vi hade slått på stort då också. Men så då kändes det lite bättre. Men sen då på kvällen där så fick vi liksom ett mail från skolan där det står så här, ja, tyvärr, skolan kommer öppna den 25:e. Och att man bara så här, nej. När man har sett ljuset i tunneln och sen bara så här, det släcks.
Nej, jag fattar.
Så det var riktigt skit. Men sen i helgen så har de ändrat på rekommendationerna. Eller jag vet inte fan om vi ens har rekommendationer, det är typ regler. Att nu har vi fått välja ut en familj som vi får umgås med.
Nej, men gud, det är ju som i skolan så här. Tänk om man ingen väljer den. Då är man helt själv.
Men man är så här, pax! Pax, vi vill umgås med er. Är det någon som har valt er? Nej, okej. Okay. Okay. Det var vårt första ansvar. Då får vi ta vårt andra ansvar.
Ja, men vi vill inte umgås med er, säger de då.
Nej, då hade det varit, man bara, okej. Nej, men så då i helgen så liksom käkade vi middag, fast vi satt fortfarande utomhus då.
Mm.
För vi är fortfarande försiktiga med en annan familj. Och då fick jag lite så här ny energi igen. Och du vet, man kände bara, ja, men nu börjar man få livet tillbaka lite. Och bara det att barnen fick leka med andra barn för första gången på 9 veckor.
Men du, jag måste bara fråga det här. Det är ju liksom typ Robinson ungefär, fast bakvänt, att man väljer. Hur valde ni och hur tänkte ni? Och liksom, blev någon grej, eller var det så här självklart att det är några ni umgås med och barnen umgås med deras barn och så?
Nej, men vi kastade oss ju på dem, så de hade ju fått våra bakterier redan. Så de hade ju inget val.
Stormar in liksom.
Nej, men vi umgicks ganska mycket med dem innan. Och det är liksom de som står oss närmast här, om man säger så. Och barnen leker jättebra. Och plus att vi bor nära varandra. Så det var ganska självklart val. Hoppas jag att det var från deras sida också.
Mm.
Men det tror jag att det var. Men nu är det ju roligt när så här, typ Theo pratar med någon kompis. Han bara, tyvärr får vi inte träffa er, för vi har redan valt en familj som vi ska umgås med. Man bara, okej. Ja, men så det kändes lite bättre. Men sen idag hade jag, vet, så här, jag är så trött på mitt eget tjat. Jag gör inget annat än att bara tjötar.
Och vad menar du alltså med barnen? Ja, det är de enda du kan tjata med.
Ja, nej men så här, nej men det, jag tjatar om skolan och jag fattar att Theo inte vill sitta och göra skolarbete. Jag förstår det.
Mm.
Och det var så skönt, för vi hade, så här, vi hade ett Zoom-möte med hans fantastiska lärare förra veckan. För jag var så här, jag mejlade henne, jag bara, du, Theo börjar tröttna verkligen på det här nu. Och det börjar vi aldrig göra. Har du bara möjlighet att liksom så här, peppa honom lite, eller att vi har något samtal i så här 5 minuter, bara ni två, att ni liksom, och jag då. Mm. Men att vi pratade, hon bara, absolut självklart, så hon hade så här, men vad tycker du är roligast att göra, och vilka övningar är roligast, och sen så sa han vad han tyckte var roligast, och då har han bara fått sådana övningar sen, så man bara, gött. Så det har liksom stimulerat honom lite.
Mm.
Men då sa hon också, jag bara, för vissa dagar, alltså jag gör inte annat än att tjatar, hon bara, du vet du vad, om jag jämför de här 6-åringarna med liksom 6-åringar i Sverige, de ligger så sjukt långt före, för Theo ska egentligen gå i förskoleklass, men det finns ju inte här, så han går ju 1:an här.
Mm.
Så han liksom, ja, men läser och skriver och gör liksom svåra mattetal, så att jag får sitta och så här tänka efter innan jag kan säga vad som är rätt och fel typ, för honom. Så han är superduktig, och hon sa det, hon bara, de ligger så mycket före, så om det är någonting han inte orkar göra, skit i det. Jag bara, gud vad skönt. Det var så skönt att liksom höra så från henne.
Men jag tror ju att det är det som är problemet just när man ska göra hemskolning. Att man liksom, man känner ju kravet gentemot barnen. Men också så här, men då måste de ju hänga med. Och de måste ju göra alla de här grejerna. Det är klart att det är en press.
Ja, men för man vet ju inte vad de kommer börja med sen. Man vill ju inte att de ska så här halkat efter.
Nej.
Samtidigt som typ frans.
Theo kommer kunna börja 6:an med en gång när han kommer tillbaka.
Ja, men typ.
Efter att du har varit igång.
Nej, men engelskan som de gör, det är ju, han skulle lätt kunna hoppa in i en 6:a i Sverige.
Va?
Ja. Mm. Han kan inte skriva på engelska, men han pratar liksom och kan. Ja, men han är så duktig. Förlåt att jag sitter och skryter om mina barn här, men det får jag faktiskt göra.
Man får skryta.
Ja, men han är, de hade så här prov idag. Jag gör citationstecken igen. Där så här läraren på Zoom, så hon så här, is this the opposite of hard? Och så visar hon upp en bild på en kudde typ, så ska de sätta upp skyltar så här, yes or no.
Mm.
Och han hade liksom alla rätt att bara veta vad opposite betyder. Alltså, så här, det är ju inte en 6-åring. Nej, men så jag är så imponerad. Men så idag som sagt så blev jag lite trött på mitt eget tjat. Men så med en gång du ringde så kände jag, there's hope.
Ja. Jag förstår att det är mycket, mycket värre för er. Men jag tror att det är nog snarare regel än undantag nu att folk runt om mår dåligt. Mm. Alltså jag tänker det, jag pratar med vänner, man ser det på Instagram. Det känns som att folk börjar bli mer ärliga också. Eller i alla fall i mitt flöde. Jag har ju rensat bort en hel del liksom show-off-konton. Och jag tycker att det känns som det. Och det känns som att det är mycket så här, nej men det här är jäkligt tufft.
Mm.
För det är mycket att man inte får träffa vänner. Man vet ingenting om vad som händer framöver. Över och sommaren, och man märker att barnen inte mår riktigt bra och sådär. Så att jag känner verkligen av det. Jag har haft en, nu när barnen, nu är de tillbaka, de kom till mig igår, men de har varit hos pappa en vecka, och jag har känt att det har varit riktigt tufft. Jag har känt mig så, hur ska jag förklara, skyddslös. Alltså jag har känt som att jag liksom bara såhär, vad någon än säger till mig, eller vad det än liksom, vad jag får för kommentar eller så här, det bara går rakt in. Det finns inget, annars är jag såhär,
så här hudlös liksom.
Ja, hudlös, precis. Mm. Jag har ju tidigare pratat om att jag fick lära mig av en psykolog en gång att jag skulle tänka att jag gick in i ett gyllene ägg.
Just det, det här har vi pratat om. Att du värpte med ägget.
Och då så här, när det är någon, ja men så här, kanske en situation också. För jag kan ofta, och det har väl kommit med åren, men känna så här, vilka människor som jag vet att jag behöver liksom skydda mig lite extra. Vilka relationer, eller om jag träffar några som jag känner lätt kommer innanför mitt skal.
Mm.
Och då är jag lite förberedd så här, för då har jag gått in i mitt ägg. Men nu, jag har inte kunnat det nu, utan det är så här liksom att allting har bara gått rakt in. Och så har jag varit så här, du vet, i menscykeln så här lite PMS och så bara, jag vet inte. Så jag förstår helt vad du menar med att, och så ser man liksom inte riktigt någon ljusning på det.
Nej, men just när man inte vet när det ska sluta också. För annars har det varit så här, men nu är det 2 veckor kvar här, nu biter vi ihop här. Man är så här, förhoppningsvis är det 2 veckor kvar, sen får du träffa dina kompisar. Och då var Theo så här, för då kommer det antagligen vara att vi får liksom åka till drop-off. De har en, ja, som heter drop-off där vid skolan, så man släpper av dem och sen får man liksom hämta det. Så vi får inte ens gå ur bilen, vi vuxna. Vilket är väl jättebra. Mm. Men då började Theo direkt, för det är några så här tonårstjejer som... Han bara, de jagar småpojkar, mamma. De jagar småpojkar.
Nej, men gud. Är han rädd på riktigt?
Ja, grejen att... Och sen så jag har ju pratat med de här tjejerna. Han bara, det är dem. Jag bara, okej. Okay. Så jag bara, men då går jag och pratar med dem. Jag bara, excuse me. Bara, min son säger att ni så här jagar honom lite. Och jag känner mig så dum. För jag tänker fortfarande att jag är typ 15. Alltså jag ser ju inte mig själv som en vuxen. Säkert känner jag att jag är 15. Men så det känns så konstigt att liksom säga till andra så här, tonåringar. Så jag bara, men han säger, jag förstår att ni bara...
Och det är roligt att, vänta, jag måste bara säga, det är roligt att du ändå säger andra tonåringar.
Ja, men du hör, du förstår, jag fattar inte hur gammal jag är. För jag tänker så här, nej men de ser mig väl typ som en av dem liksom. Sen bara, nej, du är mer än dubbelt så gammal, du... Du är typ deras mamma. Eller jag är ju Theos mamma, såklart. Men så jag bara, jag fattar att ni liksom skojar och sånt där. Men Theo tycker inte roligt. De bara, what? We've never changed him. Jag bara, okej. Okay. Jag bara, Theo, de säger. Han bara, nej men de säger. Jag bara, okej. Okay. Så jag har antagligen skällt ut någon. Eller skällt ut. Sagt till ungdomar som inte har gjort någonting.
Men tror du att han, alltså han upplever så? Eller tror du att det kan vara så helt påhittat? Och att det är något annat istället han är rädd för? Eller?
Nej, jag tror att han upplever det så. Och jag vet att det är ett gäng tjejer som är ganska högljudda och de kanske inte jagar honom, de kanske jagar varann och sen råkade han vara mitt i liksom, och sen så fattar inte han vad de säger för de pratar franska, alltså du vet sådär.
Ja, jag fattar. Och det kan låta lite också, du vet, man pratar alltså så här, när det är ett annat språk. Ibland är det svårt att känna av, liksom, är de arga, är de glada? Nu vet jag inte hur franska är.
Ja, men precis. Och tänk själv, när du var 6 år och det är en 15-årig tjej. Alltså man var ju livrädd, även om de inte sa någonting. Man var ju liksom, ja. Nej, men så då började han oroa sig för det. Och så här, men tänk om de är där, då kommer inte jag våga gå upp till bilen. Och kan inte du ställa dig? Och så började han så planera i sitt huvud hur vi ska göra. Och jag vill ju bara säga, du, skolan kommer säkert inte ens öppna, så du behöver inte vara orolig för det. Men så försöker man så här, liksom, lugna ner honom för det. Så bara, men älskling, du kommer aldrig behöva vara rädd. Om du är rädd, då bryter jag mot reglerna. Så följer jag med dig såklart. Eller så löser vi så att, vi liksom alltid, att du möter hela din klass någon annanstans. Eller så säger jag till din lärare att komma och möta dig. Så vi löser det. Du behöver inte vara orolig. Han bara, okej. Så det är sådana tankar som går också. I och med att de har inte träffat andra barn. Alltså de har inte umgåtts med andra barn på så länge. Så det kommer säkert bli massa konflikter. Att de inte riktigt hittar tillbaka till gruppen. Mm. Och det kommer ju vara massa sånt.
Men det enda som är bra med det är ju att det är lika för alla. Det är värre så här om ens eget barn skulle vara sjuk eller vara borta länge eller så där, och känna sig osäker. Men nu kommer det säkert vara samma grej. Och det går ju snabbt, det vet man ju själv liksom, bara efter ett sommarlov. Att det är lite läskigt första dagen och sen så är det ju som vanligt. Liksom.
Ja, och Theo är ju inte den som är den liksom. Så men nu hoppas vi verkligen att skolan i alla fall ska komma igång. Och sen förstår jag att det inte kommer vara som det brukar, men att man får lite mer rutiner. För man vet ju liksom inte skillnad på tisdag och söndag.
Nej.
Det är bara att rulla på.
Men jag tror att vi behöver det. Man behöver rutiner för att må bra.
Och sen börjar jag bli lite så här orolig, för vi har ju munskydd vart vi än går, liksom om vi är bland människor. Mm. Och i början kändes det superkonstigt, men nu tittar man liksom snett på de som inte har munskydd.
Mm.
I Sverige är det ju tvärtom. Jag pratade med min mamma, för hon skulle till ögonläkaren. Hon bara, så är så orolig att läkaren liksom inte skyddar sig ordentligt och sånt där. Jag bara, men skyddar du dig då? Hon bara, vadå? Jag bara, men har du munskydd? Hon bara, nej, men det är ju ingen annan som har. Jag bara, men då kan du inte kräva att han ska ha det om inte du har det.
Nej.
Det är ju bättre att...
Nej, jag är ju tvärtom. Ja. När jag ser någon med munskydd, då tänker jag, de går runt där med corona,
ja, men,
tänker jag.
Precis. Men här är det ju liksom, här har alla munskydd. Och när man står och pratar med någon, så jag var inne i Sverigebutiken igår, köpte en falukorv och köttbullar. 700 kronor senare kom jag ut ur den butiken. Men ändå värt.
Ja.
Det är så vi får våra kickar nu för tiden. Vi köper köttbullar. Men, och då när jag står och pratar med henne, du vet, vi står liksom med så här 7 meters mellanrum, och det hade man ju aldrig gjort förut. Nej. Och då sa jag det, jag bara undrar om det kommer vara så här, eller om man, för man kom in i det så snabbt, att man bara ska hålla avstånd och liksom, man får inte röra någon, och om man råkar röra någon, eller det har inte ens hänt att jag har råkat röra någon, tror jag.
Mm.
Undra om man kommer tillbaka till det som har varit naturligt tidigare, eller om det fortfarande kommer hålla i sig det här.
Det tycker jag också är så himla konstigt. En del av mig tänker att vissa saker kommer säkert vara kvar lite, just det här att man inte håller på och kramar och pussar och grejer varandra lika mycket.
Mm.
Fast sen tänker jag också så här, att jag hade jätteont i ryggen några dagar, om det var förra eller förra veckan.
Mm.
Och då bara kände jag så här, shit, om jag nu, och gud vad jag kommer vara tacksam när jag inte har ont i ryggen, om det här går över.
Mm.
Och sen när det gick över så var det verkligen så här, bara, tack gode gud för nu, hur frisk jag är. Jag bara njöt liksom. Mm. Hur länge höll det i sig? 3-4 timmar. Och sen hade jag glömt av att jag hade haft ont i ryggen.
Ja.
Och det är ju liksom både bra och dåligt, tänkte jag säga. Men just det här, jag tror många, till exempel min mamma som ändå har varit så himla sjuk under stor del av livet. Jag tror att en anledning, eller kanske den enda största anledningen i alla fall, att hon är så positiv, är för att hon är så grundtacksam för det som funkar och för det som är bra.
Ja.
Och jag tror att vi skulle må så himla mycket bättre i livet om vi kunde ha den inställningen, att vi faktiskt säger, när detta är över, bara shit, nu kan vi vara ute, nu kan vi umgås med folk. Sen behöver man inte gå tillbaka till, jag tycker inte att det är fel att man håller, alltså man måste ju fortfarande kunna vara nära människor men håller lite avstånd, eller vad tycker du?
Jo, absolut. Nej, men jag håller med dig. Och sen, någonting man har lärt sig av det här är ju att fan vad sårbara vi är.
Mm. Ja.
Alltså det kom ett virus som stängde ner hela världen. Alltså på riktigt hela världen. Och just att man inte ska ta någonting för givet. Som du säger, att man ska vara mer tacksam. Som du säger, ge det 2 månader så har väl folk glömt det här också, kanske.
Mm.
Ja, jag vet inte. Men man får vara glad så länge man är frisk. Och som sagt, det finns folk som har det väldigt mycket värre än oss. Jag försöker få ut något positivt ur det här. Det är svårt när man bara har en jävla skitdag. Men man får väl... Sådana dagar får man ha också.
Ja, men det måste man få ha. Och det är så här, gå ner dig och gå upp. Alltså lite så, att man får må... Nej, men man får må dåligt. Ja. Men sen måste man ju ta sig upp. Man kan inte bara så här, fortsätta bara där nere hur länge som helst. Utan så här...
Och det är ju aldrig jag.
Nej.
Men det här, nu är det tilltecken på, som Anders sa, att det kan jag verkligen tillåta mig att vara trött med. Att du inte dömer mig. Om jag hade pratat med någon annan som hade frågat, hur mår du? Då hade jag sagt, jo men det är bra. Men jag känner att jag kan säga till dig att jag inte mår, att jag inte är på topp.
Åh, men tack så mycket.
Och 65 miljoner människor till har jag tydligen sagt det till.
Ja, precis. Och jag uppskattar verkligen, för att jag vill ju höra alla sidor. Alltså så här, det är att bara höra det här positiva. Jag la ju ut någon gång, för några veckor sedan, jag också så här, en av mina dalar just det här, att la ut ett inlägg om det. Så här, hur mår du egentligen? Att liksom våga säga hur man mår, för att det finns folk som vill lyssna, och sen finns det folk som inte vill lyssna, och de kan man skita i, de behöver man inte prata med. Alltså man ser ju, man kan ju rensa agnarna
från vetet.
Heter det så?
Ja, då. Jag älskar när du kommer med dina uttryck.
Ja, särskilt när de är så, det är så mycket belägg
tyngd.
Nej, men då kan man ju verkligen så här, ja, vilka människor vill man ha i sitt liv och vilka vill man inte ha?
Ja. Apropå människor som man inte vill ha i sitt liv.
Okay. Ja. Älskar det här. Kan du inte säga 3 människor så ska jag gissa vem det är?
Ja, men det har ju ingenting med det att göra. Jag försökte bara göra en övergång.
Okej, okay, ja, men det var ju en rolig övergång.
Theo tittar på... De får inte titta så mycket på YouTube och sånt där. Men det han tittar på är när andra människor spelar tv-spel, bland annat.
Ja, just det.
Och det är ju helt sjukt att han sitter och tittar på det. Men så pratar jag med min bror som har en 8-åring och han tittar på exakt samma sak. Alltså det är ju det som barn i den åldern tittar på. För Theo sitter ju inte och leker med bilar längre liksom, utan han spelar och håller på. Och vi har som regel att de får bara spela tv-spel på helgen. Och jag vet att du sa det någon gång, du bara, men kan du inte släppa på de här reglerna för att liksom underlätta för dig? Men mina barn kan inte hantera det. Alltså de blir...
Nej, och det vet bara du. Ja, det är bara precis. Du som känner liksom hur de funkar.
Nej, och jag önskar att de skulle kunna spela liksom en timme om dagen eller någonting, så jag hade fått ett break. Men de kan inte hantera det, för de blir, speciellt Max, han blir så här, får jag lära ner det här spelet? Jag vill spela. Och en gång man tar bort paddan så man bryter ihop och man är så här, men det här funkar inte. Jag kan inte låta dig spela en timme och sen kriga med dig i 6 timmar efter det för att du bara tjötar. Men så var det idag då, så hade de fått, för Theo hade engelska test som jag sa, så då var jag liksom tvungen att sitta med honom. Och för att inte Max skulle, du vet, så här springa och störa hela tiden, så sa jag bara, du får spela när Theo har engelska, sen med en gång den är slut, då får du ta bort det. Han bara, okej, så här skitexalterad på att kissa på sig och lycka. Och sen så när engelskan var slut så jag bara, nu får du stänga av. Och så efter lite gnäll så stängde han av. Och så började Theo titta på den här killen som sitter och spelar Minecraft, eller vad fan han spelar. Och han har blått hår och är liksom sådär. Han bara, men varför får han spela? Jag bara, va? Varför får han spela hela dagarna? Står det som att titta på den här YouTuben. Jag bara, nej men han är ju vuxen. Så bara, men om han är vuxen, varför spelar han tv-spel? Jag bara, ja, det var en otroligt klok fråga. Jag bara, jag vet inte. Han bara, vuxna ska ju jobba. Jag bara, alltså Max, du har helt rätt. Men det där...
Säg inte att det är hans jobb, för då har du...
Nej, det var ju det jag råkade säga. Jag bara, men det här låter så märkligt. Men killen med den blå håret, det där är hans jobb. Han bara, va? Alltså, han fick inte ihop det i huvudet, vilket är bra. Så han är inte så här, det där är mitt drömjobb. Men han har ju så rätt. Så bara, men om man är vuxen, varför spelar han tv-spel? Ja, det jag vet inte. Ingen aning.
Men jag skulle säga att det skulle inte förvåna mig om typ 50% av alla barn som börjar fundera på jobb, alltså ändå förstår vad man kan jobba med, så här, vill jobba med YouTube eller liksom den typen av grejer. Alltså båda mina barn säger ju det inom olika områden. Ja. Just för att det är klart att det är ju deras drömtillvaro att bara få sitta och spela eller göra olika hacks eller kolla på film eller vad det nu är.
Men det finns väl gymnasium med YouTube-inriktning nu?
Finns det?
Jag tror det. Men det kanske är mer så att man lär sig, du vet, klippa och sånt där. Inte typ, idag ska vi se vilka pranks man kan göra på varandra. Alltså det är väl inte så...
Man lär sig att titta på YouTube.
Ja, men precis. Här, ni ser förstoringsglaset, där skriver ni in sök vad ni vill titta på. Nej, men jag tror att det finns något sånt.
Men vet du vad vi har gjort? Vi har faktiskt nu 2 veckor har vi sagt som vi ska ha skärmfritt. Och när jag säger skärmfritt så menar jag inte helt skärmfritt. Utan det jag menar är precis det du säger. Det här dumstirandet som man tittar på liksom andra människor som gör saker. Mm. Och jag säger inte det, det är klart. Alltså jag förstår att det är det som är deras verklighet. Mm. Men för oss har det också gått för långt när det är så här liksom att de går och hjälper till i köket och liksom ska ställa in maten på morgonen och går och kollar på sin mobil samtidigt med lurar i öronen och typ går in i saker. Eller om man kollar på tv och så bara blir det paus och så är det paus här 40 sekunder och så kan kasta sig mot mobilen och liksom börja kolla på någonting. Mm. När det blir som en besatthet. Och då, som tur är, så är vi väldigt ihoppratade. Mm. Jag och deras pappa. Så vi bara, nej, det här, båda vi två fick så panik på det. Så vi bara, nej, nu kör vi det här.
Gud vad bra.
Ja, det är väldigt bra. Men igår när de kom till mig då, för de kör till oss pappa och det verkar ha gått ganska bra och de har typ så här ritat en del och pärlat och sådär. Och de får använda, vill jag lägga till, de får liksom lyssna på ljudbok, de får lyssna på musik, de får använda telefonerna som verktyg. Alltså så här, ska de göra TikTok, då får de göra det, men de får inte titta på TikTok. Nej. Men de får liksom vara kreativa och spela in egna. Elmer som sitter och ritar, han tittar ju ofta på bilder och så sitter han och ritar av dem liksom. Mm. Det får han göra. Men igår då så hade vi ett samtal och då så sa ett av barnen, jag vill inte säga vilket, men så här bara, men mamma, alltså på riktigt. Och det här var så bra argument. Jag kände det själv. Han bara, jag är i skolan mellan 8:15 och 4:15, som det var igår. Det är inte alltid så långa dagar. Och sen kommer jag hem och då ska jag sätta mig och pärla eller rita, vilket kräver ganska mycket ansträngning. Mm. Jag blir utbränd. Och då först skrattade jag åt det, för jag tyckte det var så gulligt. Han har hört någon annan säga det, han säkert mig, när jag får psykbryt och säger att jag blir utbränd. Men jag förstår dem. För det är hela tiden hjärnkapacitet. Det är ju någonting skönt att man bara dumstirrar på någonting. Vi gör ju det själv, eller jag gör det.
Ja, men det är ju därför jag sätter på Friends, liksom. För att då behöver jag inte tänka. Och detta är ju deras Friends. Ja. Jag menar inte att det är deras vänner, utan alltså av... Ja. Nej, men absolut. Men det som jag tycker med det som Theo tittar på... För han får bara titta på YouTube på TVn, så vi har koll. För ibland, du vet, så kommer han in på någonting och de har ett förfärligt språk. Max favoritord för tillfället är ju fucking.
Oj.
Alltså det här var fucking coolt. Man bara, vad sa du nu? Det är så här, nej, nej, nej. Och då är det någonting han har hört liksom på en jävla YouTube-kanal. De spelar och du vet, de dödar varandra och de kommer in på något sånt spel. Man är så här, men det här är inte okej. Okay. För då får de liksom titta på TV så att vi har koll.
Mm.
Men det, för jag vet ju liksom inte vad man ska säga. Nej, men du får inte spela. Du får inte titta på YouTube. Nu får du inte titta på TV. Men jag bara, men vad fan ska jag göra då? Nej, men gå ut och hoppa lite studsmatta. Alltså...
Mm. Ja. Nej, men alltså så här, jag tror att allting under normala former, och det känner jag ju, det är klart att de ska börja få titta igen och så, men det var bara så här, nu måste vi bara bryta mönstret och därför var vi så radikala liksom.
Ja.
Men det är väl jättebra att ha det på en stor skärm, sen har man kanske inte alltid koll ändå, alltså man kan ju sitta och, i realtid och liksom bara när de, men man kan ju se lite så här, just den här killen kanske inte är jättebra att han tittar på för att han svär väldigt mycket eller så.
Precis. Mm. Nu ska vi prata lite bajs.
Ja, och det är ju inte första gången i den här podden.
Nej, och garanterat inte sista, men känner oss rätt.
Nej, men vi har ju nämligen ett samarbete med Dulcosoft från Sanofi AB.
Precis. Dulcosoft hjälper hårda magar, och då menar jag inte liksom hårda och att de är starka med magmuskler. Utan detta är en medicinsk produkt som gör bajset mjukare.
Och när man pratar om förstoppning så pratar man ju ofta om barn som är förstoppade.
Mm.
Men det är lika vanligt att vi vuxna får problem. Tre av tio vuxna lider faktiskt av hård mage. Och jag skulle nog våga gissa att två av dessa tio är föräldrar.
Mm.
Eftersom vi föräldrar faktiskt inte hinner sköta om våra magar som man bör.
Mm. Vi pratade ju faktiskt för några poddar sen om att jag skjuter upp mina toabesök för att jag inte hinner. Det är ofta jag tänker så här, men jag går och bajsar imorgon istället. Mm. Och detta är ju klassiskt beteende för föräldrar. Och detta kan leda till förstoppning.
Och det har jag ju också berättat att jag har varit förstoppad ända sedan jag fick barn. Och det är ju precis av den anledningen. En gång så gick det ju 3 veckor utan att jag bajsade.
Herregud.
Ja, det är ju helt sjukt. Men de senaste åren så har det varit mycket bättre. Dels så ser jag ju till att gå på toa regelbundet när jag behöver. Mm. Och om det tar för lång tid så tar jag Dulcosoft. Så när vi fick den här förfrågan om det här samarbetet så kände jag att det var ju verkligen passande med tanke på att jag faktiskt har använt Dulcosoft nu i flera år och kan bidra med mina erfarenheter.
Mm.
Men du då, har du varit förstoppad?
Japp, det har jag varit. Snacka om att vi pratar om allt i den här podden. Det är helt sjukt.
Mm.
Jag blev ju snittad med Theo och då hade jag jätteproblem med att bajsa efteråt. Vilket tydligen är ganska vanligt om man liksom rotar runt bland tarmarna. Men då gick det ju mer än en vecka innan jag kunde bajsa. Och då tog jag faktiskt också Dulcosoft för att kunna gå på toaletten igen.
Men en sak som jag tycker är bra med Dulcosoft, det är att det blir inte den här paniken liksom att jag måste bajsa nu. Mm. Utan det tar ett tag. Man märker av effekten typ ett dygn efteråt. Och då är det ju att bajset är mjukare och att det går lätt.
Dulcosoft har även en neutral smak, vilket gör att man kan blanda det med sin favoritdryck, till exempel kaffe. Mm. Och då är det även lättare att få i barnen den, då man kan gömma den i till exempel deras mjölk eller juice eller något sånt där.
Mm.
Och dock är det ju så att har man barn som är mellan 2 och 7 år så ska man rådgöra med läkare först innan man ger dem Dulcosoft. Och glöm inte att man alltid ska läsa bipacksedeln före användning.
Precis. Dulcosoft finns att köpa på apoteket.
Tack Dulcosoft för att ni löser våra problem. Och tack för att ni har varit med oss den här veckan.
Tack så mycket.
Jag har ju varit på den konstigaste jakten de senaste veckorna.
Jakt? Hur jagar man från hemmet?
Nej, det är ju det man inte kan göra. Nej, jag går ju på p-spruta. Uh-huh. Och den tar jag var tredje vecka.
Uh-huh.
Och då ska jag hitta någon som kan ge mig den här sprutan. Och nu känns det ju som så här, jag kan ju inte gå till akuten.
Nej.
Det känns som att de har lite annat att göra nu för tiden.
Kan inte Niklas ge dig den då?
Jo, men det är ju det jag har velat. Ja. Jag sa, skulle du kunna ge mig en spruta? Han bara, ja, om man ska ta den liksom intramuskulärt i skinkan. Jag kände så här, den här skinkan, den går ju inte att missa. Men så började vi googla. Och så började vi googla, och han är så här, fast om jag träffar fel, tänk om jag träffar någon nerv och typ gör dig lam. Jag bara, det kanske inte är så jävla smart liksom. Och så jag frågat den här familjen då som vi får umgås med nu. Jag bara, eftersom din man är polis, då kanske han har så här lite sjuksköterskeutbildning. Skulle han kunna ge mig en spruta? Han bara, alltså jag skulle ju kunna göra det, men jag vill ju inte ha på mitt samvete att du typ blir gravid. Eller det är inte hans fel att jag blir gravid, för det är inte han som är gravid.
Bara, vad ska han göra egentligen med det?
Ja, precis. Nej, men, och sen vet, så har jag försökt ringa. Och det här preventivmedlet finns inte i Belgien. Mm-hmm. Så det när jag ringer runt till olika ställen, bara, hello, I need to take injection in my butt. I have, och då bara, du, så hör man liksom hur de lägger på, man bara, hello, hello, yes, okay.
Men du, då har jag en grej, kan inte du vid nästa fransk lektion be henne liksom att lära dig de där fraserna på franska?
Smart, jag har franska lektion lite senare. Je voudrais une injection dans mon butt pour je ne pas, je ne voudrais pas les enfants.
Då har de lagt på.
Nej. Nej, men och du vet när man ska ringa och bara, I have the injection here but I need someone to take it on me, for me, yes.
In me.
In me, yes, in me. Ja, nej, och då till slut hittade jag en sjuksköterska som jag liksom fick åka hem till i förrgår. Och det är så här, hon, jag ringer på, så tittar hon ut genom så här fönsterrutan och bara pekar på att jag ska ta på mig ansiktsmasken. Jag bara, kan jag inte ta på mig den? Och hon var ganska så här sträng.
Ja, jo, jag märker det om hon tittar ut. Jag tänker på så här, jag vet inte, jag ser en häxa framför mig som sitter i fönstret och bara tittar fram bakom gardinen.
Oj, nej, så illa var det inte. Riktigt så illa var det inte, men det typ kändes det. Och sen när hon så här tittar på den, hon bara, is it because you want a baby? Jag bara, no, it's because I don't want a baby. Hon bara, but it is the same thing as when you take hormonic... Jag bara, men gud, tänk om jag har fått någon sån här fel nu. Och bara, det här kommer göra att jag verkligen blir gravid. Men så här, det är ju fortfarande samma sak som jag har tagit.
Är det spermia du kör in i röva?
Hon bara, this will not work. Jag bara, nej, jag vet hur ett barn blir till. Men gud vad sjukt, tänk om man skulle bli gravid med att injicera spermia. Åh, apropå det. Eller inte att injicera spermia. Men Theo, han har full koll på hur bebisar blir till. Men sen igår när vi skulle sova, sen var det släckt lampan och sånt där. Han bara, mamma, vad betyder det med att man är gravid? Jag bara, men det är ju att man är med barn. Men hur blir man det? Jag bara, men du vet ju hur ett barn blir till, eller hur? Ja, det vet jag. Men Lilly och hennes föräldrar, de ska ha till barn. Betyder det att de har, och det bara, man såg så här hur han så här fick bilder typ. Jag bara, ja, antagligen, för det är så han bara, åh herregud, ja, nu måste jag sova, godnatt.
Sa han det?
Ja, det blev för mycket för honom, för det blev liksom så konkret för honom.
Ja, jag fattar.
Att han fattar liksom att de har gjort det ganska nyligen.
Ja, precis. För han kanske tänker ändå att visst, han förstår att man ska ha sex. Men han kanske också tänker att det gör man när man ska ha barn. Så du och Niklas har gjort det två gånger.
Precis.
Och sen så är det bra liksom.
Ja. Mm.
Men jag förstår inte det här. Jag måste backa bandet när du sa så här, man kan ju inte injicera spermier. Det är klart man kan, eller vadå?
Nej, men det är klart man kan, men inte i skinkan. Då blir det ju inget bra. Det var, jag slutade innan jag fullföljde meningen.
Jag kände bara att vi måste bara göra, jag fattar vad du menar, men så att inte någon annan tycker att det
är
konstigt sagt.
Nej, så väcker jag inte. Självklart vet jag det. Och det har ju även Theo full koll på. Vi har ju några vänner, två tjejer som fick barn för ett halvår sedan.
Mm.
Och han har ju så här frågat till dem, men de är ju två tjejer och sånt där. Jag bara, men då kan man åka utomlands och göra det så här. Så nu när vi pratade med några andra, så jag bara, men de...
De var i Danmark, eller hur?
Ja, precis. Och det är exakt det som Theo säger. Jag har berättat det. Jag kommer inte ihåg vad jag berättade.
Jag tror det, men du kan dra det igen.
Ja, nej, men så var det så för Theo så här. Han bara, nej, men våra kompisar, de har ju varit i Danmark och där blev det här barnet till. Man bara, japp. Bara stenkoll.
Men du, Karin, vi har till och med ett poddavsnitt som heter Den danska bebisen.
Okay. Fan, jag har ingenting mer att berätta. Jag har liksom, ja, det var det.
Älskade vän. Förlåt, men jag bara känner att om andra tänker det så verkar jag helt borta också som inte ens kommer ihåg det. Varken du eller jag, då kände jag att det är bra i alla fall att någon kommer ihåg det.
Ja, det är sant. Nej, men då har inte jag någonting mer. Då stryker jag det från min lista. Ja, nej, det var väl det då. Har du något mer?
Nej, jag har inte någonting.
Komma med?
Nej.
Vänta, förlåt. Jag fick ett mess här. Nej,
jaha. Vad händer nu?
Nej, förlåt. Louise, min kompis, som brukar...
Vad har
gjort? Som, familjen som vi umgås med. Hon har precis... Hon skickar en bild till mig. Ah. Som jag inte förstod någonting av. Och sen så skickade hon... sen skickade hon en beskrivning. Så bara, fan förlåt, råkade ta en skärmdump och skickade den till dig. För det var en sån här, du vet, när man en bild nerifrån.
Oh,
så hon har råkat ta en bild och sen råkat skicka iväg den till mig. Det var inte alls meningen.
Men du vet alltså, en sån selfie underifrån, eller vadå?
Ja,
nej, men, precis. Alltså det är den värsta vinkeln.
Och sen så skriver hon, fan förlåt, ha 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 ha. Ja men alltså, helt seriöst, hur många hakor kan man ha? Och min näsa som är så sned. Alltså det är så här, det är ingen bra vinkel för min sida. Nu var det inte jag som skickade den här, sån tur var, utan hon. Men,
Men man blir ändå glad. Jag kan ändå känna så här, när folk lägger upp den typen av bilder så här på Instagram eller så, och bjuder på sig själva, då känner jag kärlek i mitt hjärta. Ja. För jag känner att, för det är verkligen som du säger, det spelar ingen roll hur snygg man är annars.
Nej.
Det är ingen skärmig vinkel. Och då känner jag, då vågar man verkligen bjuda på sig själv.
Mm.
Så det kanske man ska göra oftare också, för att bara så här riva alla murar.
Ja, fast det känns väl ändå som att du och jag visar ganska mycket hur verkligheten är.
Åh, shit. Ja, men apropå felringningar. Jag måste bara berätta om den alltså knäppaste som jag har varit med om. Jag är inne i sovrummet och bäddar sängen. Det här är tidigt på morgonen innan vi ska gå till förskolan. Knut kan ha varit 3, max 4 år. Och sitter och kollar liksom, båda barnen sitter och kollar på Bolibompa. Och vi har våra så här morgonrutiner. Och helt plötsligt så här, jag där. Va? Vem är det? Vem pratar jag med? Och jag bara, vad är det här för någonting? För först tänker jag så här, alltså jag kopplar verkligen inte här. Springer ut i vardagsrummet. Då har Knut på min telefon som ligger där råkat ringa upp Dr. Alban på FaceTime.
Nej!
På FaceTime också. Så att han sitter med telefonen framför sig och bara, hallå. Han var ganska så här. Och det är också så här, vi pratade ju lite innan om det här med olika språk. Alltså så här, man låter olika. Just om man så här har afrikanskt ursprung. I alla fall, min pappa är exakt likadan. När han pratar, då låter han, grundtonen är lite arg. Alltså det är lite så här, lite hårt liksom.
Ja, men det är som min pappa också. Han kan säga till och man bara, men bli inte så arg. Han bara, jag är inte arg. Man bara, men det låter typ som du ska döda mig. Alltså så här.
Jag är inte arg.
Ja, men så här, sluta. Så där låter verkligen inte min pappa. Det där lät som en norrlänning. Sluta! Slut nu! Nej, men det är som du säger. Det är liksom men tonen och... Ja.
Mm. Så det var bara någon som var jättearg. Och jag kommer ut där och bara ser det här, liksom. Och Knut som sitter där liksom bara så här och stirrar på den telefonen. Och det sjuka är ju då, normalt sett så skulle man ju bara så här, antingen bara stängt av eller bara, oj, liksom. För vi har ju haft lite kontakt tidigare.
Ja, hur känner ni varandra?
Nej, men vi känner varandra från när jag jobbade på ZTV. Jag tror att jag gjorde någon intervju med honom. Och sen är det lite, det måste jag ändå säga, att när man är mörk... Så är det lite som att jag kan gå på gatan och kommer en annan mörk människa, då är det så här, då hälsar vi på varandra. Inte alltid, är det inte så?
Det är som busschaufförer. Busschaufförer och afrikaner. Ni hälsar alltid på varandra.
Ja, men lite så. Eller typ
den lilla nicken.
Ja, men också när man är ute med barnvagn är lite samma grej, upplevde jag. När man var ute och körde barnvagn, då var det så här som att...
Hundägare, samma sak. Ah. När man tillhör samma community liksom.
Ja, men man känner någon typ av gemenskap. Ah. Och det gjorde väl då jag och Alban på den här tiden, och vi träffades i olika så här tv-sammanhang. Och sen tror jag att han började bjuda in mig. Han hade ju något klubb, tror jag, som han bjöd in mig till några gånger och sådär. Och sen hade vi några möten. Vad konstigt det här är när jag tänker på det. För jag har ingen aning vad man handlar om de mötena.
Men vi träffade... Han bara, jag behöver lite input för min låt. Vad tycker du? En papaya coconut, komma lång, komma lång, komma lång. Ska det vara 3, komma lång eller 2? Vad
och jag är också verkligen rätt människa att fråga. Jag bara, jag kan vara med om jag kan spela sån här triangel.
Ja, precis. Släng in Kikki Danielsson här, vet jag. Det blir kanon. Okej, stabilt.
Just den låten är ju Kikki Danielssons låt. Men,
ja, jag vet. Aha, inte det doktor Alban?
Nej, men det är ju Kikki Danielsson från början, Papaya Coconut. Och sen kommer ju han in och gör en version av den.
Come along, come along.
Ja, come along. Aha. Jag älskar den låten. Jag älskar ju, det vet ju ni. Jag älskar doktor Albans låt. Jag tycker det är fantastiskt. Jag blir så glad.
Ja, alltså är man arg och sätter på en doktor Alban-låt, då blir man glad.
Då blir man glad. Ja, men det är verkligen så. Så det är liksom fantastiskt. Men då...
Men vad hände med samtalet?
Nej. Och då har ju vi pratat på, låt säga, vi har inte haft någon kontakt på, amen, sen innan barn eller något, det är 4-5 år. Uh-huh. Klockan är 7:30 på morgonen. Och jag ringer FaceTime. Och då, normal människa skulle lägga på eller säga så här, oj förlåt, var min son. Men jag gör inte det, utan jag låtsas som att jag skulle ringa honom. Så jag bara, ja, jag tänkte att det var länge sedan vi hördes. Och han bara, ja, det var ett tag sedan.
Så han bara, annars då?
Jag kommer inte ihåg hur det slutade så här, men det var väldigt, väldigt konstigt. Vet, jag fick såna här svettningar i flera veckor efteråt. Jag tänkte på det. Det bara vallade över mig. Det var en konstig...
Men gud vad sjukt.
Ja, det var faktiskt sjukt. Men det måste vi ha. Inte det roligt att ha vid något tillfälle som veckans mammasanning. Alltså konstiga felringningar och fel sms och grejer som man eller barnen har gjort.
Det har vi nästa vecka. Jag skriver upp det.
Skriv upp det. Och vi kan ju redan nu då efterlysa den typen av felsamtal och fel sms och så. Skicka in det till oss, så blir det roligt.
Niklas skällde ut otroligt överdrivet. Han ifrågasatte när jag sa skicka ett sms.
Vadå då?
Nej, men han bara, man säger inte så. Jag bara, va? Han bara, man säger att man skickar ett meddelande. Jag bara, men det är ju ett sms.
Va?
Han bara, vad ska det annars vara? Jag bara, det kan ju vara ett MMS.
Uh-huh.
Eller var det att jag sa att jag skulle skicka ett MMS? Skitsamma. Kanon story!
Kolla, jag är skitkissnödig när jag kissar nästan ner mig.
Jaha, okej. Okay. Ska du kissa eller ska vi gå vidare? Kan du hålla dig?
Jag kan hålla mig, men det tar ett tag. Det går liksom som i vågor. Och vet du vad jag får när jag är kissnödig?
Mm, nej.
Det här trodde jag alla fick. Och jag sa det till Anders. Han bara, va? Jag får ont i lillfingret.
Hur kan du tro att alla...
Jag trodde att det var normalt.
Nej, men det är väl klart att det inte är normalt att få ont i lillfingret. Eller det är inte onormalt kanske, men jag tror inte att det är så vanligt.
Nej, men man får liksom som en ilning i lillfingret när jag blir kissnödig.
Nej, i ditt sjätte lillfinger eller i ditt femte?
Oh shit, nu kan jag säga ner mig. Det är fantomtjänst. Oh, det kan... Ja, nej men gud, det är det. På riktigt, det är ju bara på den, det är bara på vänsterhanden.
Ja, men då är det fantomkänsla i ditt avhuggna finger. Det gör sig till känna när du är kissnödig.
Men gud, det är ändå lite härligt, för att då är det inte helt borta. Då finns det ändå där någonstans.
Nej, det är fortfarande a part of you. Däremot, om jag har druckit typ 2 glas vin, du vet när man känner så här, nu kan jag inte köra bil längre. Mm. Då får jag ont i brosket i örat.
Nej.
Jo, det är liksom där då känner jag så här, nu får jag sluta, för snart kommer jag bli för påverkad.
Men det är ungefär som en så här alkoholmätare, du behöver inte det, du har ditt öronbrosk.
Precis, jag tror inte att man ska förlita sig fullt på det.
Du bara, nej, jag har bara...
Så det är inte så här, det är ingen fara, hopp in i bilen, jag kör hem. Jag känner ingenting i brosket.
Oh, shit.
Ja, det ska vi nog inte förlita oss på, som sagt.
Nej, det tror inte jag heller.
Ska vi prata lite förlossningar?
Det tycker jag att vi gör.
Vet du vad, du har aldrig berättat om dina förlossningar för mig.
Nej, jag vet. Och det är nästan lite konstigt att jag inte har gjort det. Men jag tror att jag upplevt att det har känts som att det var så länge sedan.
Fast det har ju fortfarande hänt. Och det är ju en av de viktigaste händelserna i ens liv.
Uh-huh.
Jag sa faktiskt det till Niklas häromdagen.
Uh-huh.
Jag bara, vad glad jag är att vi skaffade barn sist av allt vi har gjort. Alltså vi har verkligen gjort så här allting. Förlova oss, då var det största som har hänt i mitt liv. Gifta oss, då var det största som har hänt i vårt liv. Fick barn, då var det största. Och det kan man ju inte bräcka. Ja.
Nej.
Så jag tänker, om man får barn först och sen när man gifter sig, då hamnar ju det lite i skymundan. Eller det är så jag känner i alla fall.
Ja, men det var lite så för oss, skulle jag säga. För vi hade ju Elmer först och sen så ville vi gifta oss. Och det är nog som du säger, att då kommer det lite efteråt liksom.
Mm. Ja, men förlåt, du, förlossningar, att det var så länge sedan.
Ja, men det känns som att det var så himla länge sedan. Men jag skrev ju, eller det gjorde vi båda två, skrev varsitt inlägg om varsin förlossning. Och min andra förlossning, jag tror min första var nog mer, om man säger så här, normal by the book. Min andra förlossning var, jag tycker att den var väldigt bra. Jag tycker att jag har haft två väldigt, väldigt bra förlossningar. Men min andra var mer så här anmärkningsvärd. För den första, då var vi inne på sjukhuset, ja, men ganska länge. Så att, då tänkte jag så här, när jag var gravid då med Knut, så tänkte jag att nej, men okej, jag har lärt mig någonting av den första, så är det att åk inte in för tidigt, utan försök att vänta så länge som möjligt, så slipper du vara där inne liksom i så här 12 timmar eller ett dygn eller sådär. Mm. Så det var liksom det jag hade tänkt. Så att jag hade haft verkar i flera dagar, du vet, så här, bara kommit och gått. Mm. Men den 22 april så kände jag väldigt starka verkar, men jag tänkte fortfarande så här, nej, men det kommer ju ändå ta ett tag. Så jag gick och hämtade Elmer på förskolan, var på väg hem, och då hade jag riktigt ont. Var det så här, då gick jag liksom hukad över barnvagnen. Det tog lång tid att ta mig hem. Mm. Men det var ändå så här att jag liksom så här ställde mig och skulle laga mat. Jag kommer ihåg att jag skulle steka korv och koka makaroner. Och jag kommer ihåg att jag stod och väntade på att vattnet skulle koka upp för att hälla i makaronerna. Och helt plötsligt så bara pang, så small det till. Och det var alltså sån smärta. Jag har aldrig upplevt det innan och aldrig efteråt. Det var som att jag bara kände så här, nu har jag typ så här, jag har öppnat mig helt. Jag öppnade mig 10 centimeter och jag kommer typ så här föda här och nu.
Mycket panik.
Ja, men det var verkligen så. Men samtidigt som jag verkligen inte kunde tänka klart. Jag bara skrek. Och det var ju så här, det var ju panik då för liksom deras pappa som bara, shit, vad ska jag göra nu? Så det var så här bara, in i bilen. Jag tror några grannar tog hand om Elmer så länge innan så här farmor skulle komma. In i bilen och bara körde mot Danderyds förlossning. Mm. Och jag vet att det bara så här, det bara kändes som att vi åkte hur länge som helst. Jag bara skrek. Jag tyckte det var så gupp. Och han sa ju efteråt så här, alltså jag körde så fint jag bara kunde. Du bara gallskrek och jag kände att det var som att åka i så här terräng liksom.
Ja.
Vi kommer in, sladdar in där och upp med mig på förlossningen. Och det var verkligen så här på håret. Vi kommer in 17.55 tror jag. Och 18.10 så är han född. Så det är alltså en kvart från att vi kom in så är han ute.
Herregud, jag ryser när du pratar om det här.
Ja, ja, men det är verkligen så här, det är helt otroligt egentligen när man tänker så. Och du vet, jag bara tänker så här, nu gick ju allt jättebra och det var en bra förlossning och allting. Men tänk ändå, alltså vi bor i Stockholm, hur ofta det är bilköer. Vi hade en jäkla tur att det inte var några bilköer. Alltså hade man fastnat där, då hade ju han fötts i bilen liksom.
Mm. Anledningen till att vi tog upp det här med förlossningar är för att vi har ett samarbete med Läkarmissionen. Och just att nu hann ju ni in till ett sjukhus.
Mm.
Men just som du pratar om, paniken att inte föda på ett sjukhus. För det, sen vet jag att det är ju vissa som vill föda hemma och sånt där. Men bara den vetskapen om att man inte har något val.
Mm.
För av alla förlossningar som sker runt om i världen så är det bara 40% som sker på ett sjukhus.
Jag blev, när jag läste det, jag blev helt chockad. För jag trodde ändå, så jag fattar ju liksom att det är många i tredje världen som inte föder på sjukhus. Men just 40%, det är ju helt otroligt.
Ja, men det är inte ens hälften. Jag frågade Niklas, jag bara, hur många procent tror du det är? Han bara, men kanske 70? Jag bara, nej, 40. Och just så mycket som kan gå fel. Mm. Om jag inte hade fött Theo på ett sjukhus till exempel, då hade varken han eller jag klarat oss.
Nej, jag vet. Usch.
Ja, bara så här, tanken på det är ju fruktansvärd. För det, som du sa, man vill stanna hemma så länge som möjligt, för man vill liksom inte åka in till sjukhuset så mycket och sånt där. Och det gjorde vi. Och när vi väl kom in till BB så var jag öppen 7 centimeter. Och sen ganska snabbt 10 centimeter. Sen var jag öppen i 10 centimeter i 10 timmar.
Men det trodde inte jag var möjligt. Hur är det möjligt att inte bebisen kommer då?
För att han var liksom för långt upp. För han kunde inte komma ner. Och jag fick så här fake-krysta. Eller jag krystade på riktigt, men jag hade inga krystverkar. Och varje gång jag krystade så såg man liksom hur han så här började komma ner. Och med en gång jag slutade så åkte han tillbaka.
Shit.
Och då visade det sig att han hade liksom fastnat. Han låg i ansiktsbjudning, det vill säga att han låg med ansiktet uppåt istället för neråt. Och man kan föda så. Men då har de svårare att rotera i liksom förlossningskanalen. Så han hade kilats fast. Så då efter liksom 32 timmar så bestämde man så här, nej, men vi måste snitta dig. Och de sa det, de bara, det var en himla tur att vi gjorde det, för vi hade inte kunnat ta honom med sugklocka heller, för han liksom satt så pass fast. Och som sagt, om jag inte hade varit på ett sjukhus med den här kunniga personalen som liksom tog det här beslutet, då hade vi inte klarat oss.
Nej. Alltså det, ja, det är, när man tänker på det, är så fruktansvärt. Och nu när vi har skrivit om det också i våra sociala medier och fått in så många historier, så bara känner jag så här, alltså det är så, det här projektet känns så himla viktigt. Mm. Det är alltså ett projekt som heter Säker förlossning. Och då kan man för endast 180 kronor vara med och bidra till att en kvinna får föda sitt barn på ett rent sjukhus under uppsikt av läkare istället för i hemmet. Och förstå hur många liv som man kan rädda, både bebis och mammor.
Alltså varje år så är det över 100 000 kvinnor som dör på grund av sin graviditet eller barnafödande, säger man så, av att föda barn. Och det är över 1 miljon barn som dör på grund av att de inte får vård och omsorg efter de har fötts. Mm. Så som sagt, 180 kronor. Gå in på läkarmissionen.se och läs mer om det här. Och man kan även, gör så här nu, ta upp era telefoner om ni har den här möjligheten. Gå in på Swish och så skriver ni in 180 kronor och så swishar ni det till nummer 90 00 217.
Ja, och märk betalningen med förlossning. Och verkligen, gör det nu. För att annars, eller jag vet inte hur ni är, men jag är sån. Om inte jag gör saker med en gång, jag måste så här, pausa podden nu liksom. Mm. Eller vi kan vara tysta en minut.
Eller inte.
Pausa, pausa podden. Bra podd liksom. Sitter du tysta? Nej, men, och så gör det nu. Och så har du varit med och bidragit till det här viktiga projektet.
Mm. Så tack Läkarmissionen för allt ni gör och för att vi får vara en del av det här. Och förhoppningsvis samla in pengar som gör en skillnad på liv och död.
Varmt tack. Och vi har ju faktiskt gjort så också att vi har ju utvidgat det här till att också bli veckans mammasanning.
Precis.
Och det har blivit dags för...
Veckans mammasanning.
Yes, vi frågade er hur ni upplevde eran förlossning.
Mm.
Och detta är ju ett ämne som folk gillar. Man gillar ju att prata förlossning.
Mm. Och man gillar att prata detaljer, märker jag här. För att vi brukar få många svar. Mm. Men det är ju sällan de är så långa och detaljerade som det har varit vid det här tillfället.
Mm.
Och det som jag skulle säga liksom så här är verkligen att lika många kvinnor som finns, alltså lika många förlossningar som har gjorts, lika många upplevelser finns det. Det har verkligen fått in allt ifrån så här, det är det värsta jag varit med om, jag kommer aldrig kunna göra det igen, till det är det bästa jag varit med om, jag önskar så att jag kunde få göra det igen, fast jag har redan 6 barn och nu är fabriken stängd liksom.
Ja, precis. Och just också att folk är otroligt tacksamma över den vård vi faktiskt har i det här landet. Nu bor vi i olika länder, men i Sverige pratar vi om då. För just att det är många som skriver att hade jag inte befunnit mig på ett sjukhus så hade det inte gått så bra.
Mm. Och många som skriver också, väldigt många som är gravida just nu som skriver, jag swishar med en gång. Mm. Jag är här nu och jag liksom är så tacksam för den vård som vi har i Sverige.
Precis. Min bror har skrivit här, minns inte, var ju så liten.
Ja, men. Vadå din bror?
Ja.
Det är så här Anders svar, han brukar också svara på mina grejer och så svarar han något helt annorlunda. Så jag bara, gissa vad vi ska åka, då vet ju han vad vi ska åka. Han bara, till Säffle, skriver han.
Ja.
Jag fick en väldigt, väldigt stark som jag vill berätta om och som jag också fick in en bild. Klockan är 11:45 på natten. Jag väcker sambon och säger till att nu är det nog någonting på gång. Jag ringer min syster som ska vara barnvakt till vår 2-åring. 11:50. 2 minuter lång monsterverk. Ringer till förlossningen och säger att jag ska komma in men måste vänta på barnvakten. 12. Sambon kommer ner, han hör mig från ovanvåningen att jag har ont och packar de sista sakerna. Sen är vi båda på toaletten och det gör så sjukt ont så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Vattnet går, jag sätter mig på toaletten och känner typ huvudet och tittar på sambon.
Nej gud, och jag ryser så mycket nu.
Ja, och säger ring 112, han kommer nu. Jag ryser också. På SOS så frågar de hur mycket verkar jag har. De tar inte sambon på allvar för han säger att jag har mindre verkar än vad jag har. Men när jag skriker att jag känner huvudet så ber de mig lägga mig ner och ber sambon hämta rena handdukar. Jag hinner inte sätta mig på knä innan huvudet är ute och sen kommer kroppen ganska på en gång.
Åh, herregud.
Sambon lägger upp lillebror på min mage och SOS säger att de ska gnugga honom med handduken. Men han har fastnat med navelsträngen över axeln så vi får försöka trassla ut honom. Och då säger SOS att jag vill höra honom skrika. Han kommer ner på min mage och skriker. Klockan 12:30 kom han ut. SOS sa att ambulansen kommer om 10 minuter. Mitt i allt hör vi någon knacka på dörren så vi öppnar badrumsdörren. Och då ser vi min syster som skulle komma och vara barnvakt. Och hon ser lillebror och mig ligga på golvet. Sambon har aldrig sett henne så chockad.
Herregud.
Ja, eller hur? Sen kom ambulansen och de klippte av navelsträngen och vi åkte till BB för eftervård.
Herregud, shit!
Eller hur? Och hon har skickat in en bild här på när hon ligger där på golvet med massa handdukar och bebisen på magen och pappa ska knippa navelsträngen. Shit alltså.
Fan. Det var jag som mest rädd för. Nej, för med första barnet, för det första hade man inte hört så mycket.
Mm.
Men med andra barnet då var jag så här, vad händer om... Jag var så rädd att någonting skulle hända så att Theo skulle se det.
Aha.
För jag har en kompis som, hon står så här, hon har typ 2 veckor kvar till hon ska föda eller någonting.
Mm.
Har en 3-åring.
Mm.
Ska gå ut så här med en grej på balkongen och hon bara så här, du vet, det bara splasher. Hon bara, fuck, vattnet gick. Titta ner, det är blod överallt.
Oh, shit.
Då har moderkakan släppt.
Oh.
Och vet, hon har ju en 3-åring som bara ser det där och bara, mamma, vad händer? Hon bara, det är ingen fara, gå ut till pappa. Bara, du vet, så här, och bara går runt i blodet och det är så här blodiga fotspår i hela lägenheten. Mm. Och den här 3-åringen, nu, de löste det liksom bra så han kommer typ inte ihåg det här.
Nej.
Men just att du vet, man sätter, att något sånt skulle hända om man säger, nej men här står jag i blod överallt, jag är ingen som kan ta hand om Theo, och vad ska vi göra?
Nej.
Så det var jag otroligt orolig för. Nu vill ju Max inte komma ut alls, så det blev ju...
Det problemet hade du inte.
Det problemet hade jag verkligen inte.
Hade du inte åkt till sjukhuset och satt igång dig, då hade han fortfarande varit kvar.
Nej, men det funderar jag också på om det inte skulle finnas sjukhus. Sen fattade jag att jag inte skulle vara gravid efter 3 år. Men vad händer då? Alltså barn som inte vill komma ut. För man kan inte föda ett alldeles för stort barn.
Nej, men det är ju därför man gör igångsättning.
Ja, men jag tänker om man bor i ett land där det inte finns sjukvård.
Ah.
Att man inte har den möjligheten. Då blir det väl, nej, att barnet bara växer och till slut kommer det ut och du väger det 5 kilo. Och då är det ju väldigt mycket som kan gå fel.
Men kan vi inte kolla upp det till nästa vecka? För vi har ju med oss Läkarmissionen då också. För det är ju faktiskt också en sån intressant grej och en stor anledning till att...
Skriver upp i mitt lilla block som jag har här bredvid mig.
Ja, bra Karin. För här blir det inte något uppskrivet.
Nej, igångsättning.
Min förlossning var lätt som en plätt. Det är klart att det gjorde ont, men absolut inte så ont som jag hade föreställt mig. När ungen var ute och jag var ihoplappad efter en grad 3-skada sa jag till sköterskan, det här kan man ju lätt göra igen. Hon var så förvånad över att jag var så positiv och jag kände mig som en superkvinna.
Åh, shit. Här är en som skriver. Det är det coolaste, roligaste, mäktigaste och mest självförtroendeingivande jag någonsin gjort. Jag tyckte innan graviditeten och förlossningarna, 2 stycken, att min kropp var vek. Men den klarar fan med allt. Så när jag ser tillbaka på förlossningarna så blir jag genast rakare ryggen av stolthet och otroligt glädjefylld.
Ja, så bra. Så fint och så bra. Det ska vi ta med oss och komma ihåg.
Verkligen, fan vad vi är coola. Det finns en anledning till att det är vi kvinnor som gör det där. Männen skulle aldrig klara av det.
Nej, det är sant.
Tänk sig att föda ut en bebis ut ur en liten penis.
Nej, de skulle få köra i analen.
Ja, usch, inte heller gött.
Tack för att ni gör det här samarbetet. Det känns extra viktigt i dessa tider. Det läggs så mycket fokus på corona nu, vilket är självklart jätteviktigt. Men man har lite glömt bort allt annat. Allt fokus läggs på vad vi i västvärlden går igenom. Så man glömmer bort detta till exempel. Och då drabbas ju exempelvis mammorna i Kongo ännu mer än vad de har gjort innan, eftersom vi glömmer bort att hjälpa dem. Så bra initiativ att ta upp detta i dessa tider. Corona innebär ju inte att resten av världens problem försvinner. Nej. Snarare tvärtom. Och det är viktigt att man kommer ihåg de som blir extra lidande.
Ja, helt riktigt.
Och det var väl en fin sammanfattning. Och vi vill säga det också, just att hon skrev Kongo, att Läkarmissionen är ju med och stödjer just ett sjukhus i Kongo.
Mm. Så som sagt, för 180 kronor så kan man göra att en kvinna får möjligheten att föda på ett sjukhus. Och som när man har läst alla de här berättelserna som ni har skickat in, fan vad vi har det bra. Mm. Som har den möjligheten att föda på ett sjukhus och få hjälp om vi behöver. Men som sagt, alla har inte den möjligheten. Så swisha 180 kronor till 90 00 217 och märk din gåva med förlossning. Och gå in på läkarmissionen.se och läs mer om det här.
Tack för idag, ska vi säga, eller?
Tack för idag,
ja. Hade ni en sång i skolan och sjung någon sån här slutsång?
Nu är det slut. Tack för idag, det har varit kul. Tack för idag. Tack för idag, vi ses igen. Något sånt tror jag.
Ja, men den gillar jag. Den var lite så här fartfylld. Vi hade en jätte... Ja, inte så fartfylld. Nu ska vi se om jag kommer ihåg. Slut för idag, slut för idag, slut för idag. Och tack för idag, adjö. Och då skulle tjejerna niga och killarna skulle bocka.
Nej men gud.
Ja, eller hur? Det känns som det var väldigt länge sedan. Att man skulle niga och bocka liksom.
Väldigt.
Men vi hade också en lärare som var, jag tror på riktigt att hon var typ 100 år.
Men då var hon antagligen 30. Ja, men det var ju så man tyckte. Man är så här, hur kan den personen vara lärare? Han har ju fan en fot i graven. Sen bara, nej men han fyllde 41 förra veckan. Man bara, okej.
Men du vet hur gammal Alfons Åbergs pappa är va?
35 va? 36?
Ja.
Jag har ett år kvar, sen är jag lika gammal som Alfons Åbergs pappa. Då kommer jag också hasa runt i tofflor. Okej, jag beskrev precis exakt vad jag gör.
Röka en pipa, det kanske du inte har börjat med nu. Det börjar med nästa år.
Det är bara en tidsfråga.
Fredspipa.
Åh, gud. Ja, haschpipa ska jag göra. Jag gör en modern version av Alfons Åbergs pappa.
Ja, det är bra, Karin. Men får göra vad man kan för att överleva.
Precis. Aj, gud. Hörrni, tack för idag. Tack för att ni är med oss. Ni är fantastiska. Tack Vivi för att du är du. Och ja. Nu är det slut. Tack för idag. Det
slut
har varit
för
kul.
Idag.
Tack för idag.
Slut för idag. Adjö.
Hej!
Mamma Sanja med Viv och Karin.